Välkomna till dagens juridikpodden. Vi har haft en händelserik vecka, mycket som har hänt. I luften ligger kriminalpolitik och hårdare tag, inte minst mot den grova kriminaliteten. Två kvinnomord har vi haft. Det är nere i Malmö, har fått enorm uppmärksamhet. Berätta, Erik.
Jo, men det var ju här häromdagen, tidigt på morgonen, som en kvinna i 30-årsåldern som befann sig nere vid stadsdelen Ribersborg i Malmö, som gick omkring och bar på sin bebis när en man rusar fram och skjuter henne med flera skott. Det har polisen beskrivit som en ren avrättning, och nu spekulerar man och undrar ju vad motivet till detta kan vara, och det finns flera tänkbara teorier.
Ville?
Ja, det finns ju jättemånga teorier, och det verkar väl ha någon koppling till den undre världen på något sätt. Men det som är intressant här, tycker jag, inte minst, det är ju reaktionerna från flera av våra politiker. Jag och Erik satt ju här i måndags och fascinerades över uttalanden från Morgan Johansson som han gjorde på Twitter. Kommer du ihåg det, Erik?
Ja, det var ju väldigt hårda ord, och jag menar, jag instämmer i hans analys att det är odjur, som han skrev, som har gjort det här. Det är ju naturligtvis en fruktansvärd händelse. Samtidigt kan man inte låta bli förundras lite när en minister på det här sättet, ja, någonstans reagerar slash plockar politiska poäng genom att förfasas över ett våldsbrott.
Det är hårda ord för att komma från en minister, så skulle man minst sagt kunna säga. Men nu har ju det här hamnat på en toppolitisk nivå. Vi har till och med politiska kommentatorer som kommenterar det här i media. Vad tyder det här på, Ville?
Nej, men det tyder ju på att dels att det ligger i tiden att på något sätt oroa sig över den här sortens problematik, för att det är ett stort problem som vi har, men också att det kanske på något sätt kan gynna flera politiska partier att såna här händelser sker. Hur hemskt man än tycker det är, så är det ju lätt, som du sa, Erik, att plocka billiga poäng på något sätt på den här typen av händelser.
Ja, och det kom ju ganska snabbt svar också då från andra partier, rättspolitiska talespersoner som gick ut och pratade om strängare straff, och det är ju en diskussion som alltid kommer. Men det här handlar om ett mord, vi har livstidsfängelse. Jag tycker det är oerhört populistiskt att, då man får använda ordet, utnyttja en sån här tragisk händelse till att liksom försöka ta politiska poäng.
Samtidigt så kan man ju tycka att i ett sånt här läge så kanske man får ta i med lite brösttoner som justitieminister. Alltså jag menar, jag tycker inte att det är orimligt det han skriver på något sätt.
Det är människor där ute i stugorna naturligtvis reagerar starkt på i det här sammanhanget, är att det är en kvinna som håller ett litet barn i sin famn. Hur påverkar det här nyhetsrapporteringen? Kanske jag ska säga att det just var en kvinna som föll offer den här gången, och sedermera senare i veckan också i Stockholm.
Ja, man brukar ju prata, inom kriminologin så pratar man ju ibland om det idealiska offret. Det är en professor som heter Nils Christie som, tror jag, myntade det uttrycket eller det begreppet för länge sedan. Och det här är ju på något sätt, uppfyller ju alla kriterier för ett idealiskt offer. Att det är en kvinna som till och med bär ett barn och som kanske inte är inblandad i den här konflikten överhuvudtaget, som inte känner förövaren etc. etc. Och det är klart att ska man gå runt på stan i Malmö nu och oroa sig för att bli skjuten, då är vi ju i en jävligt risig situation.
Erik, du som gammal kriminalreporter.
Jo, men jag håller med, och även om uttrycket som den här professorn myntade så att säga smakar illa, så är det ju så att i en medial dramaturgi, så en kvinna som bär ett barn som då inte heller själv har något kriminellt förflutet, så vitt känt, eller liksom är inblandad i någonting, utan då väljs ut för att hon har kanske en relation till en kriminell person, eller ännu värre, höll jag på att säga, har vittnat i en rättegång tidigare. Som, det är en gräns som har passerats, tror jag, bland de kriminella. Som, det är väldigt ovanligt att man på det här sättet ger sig på framförallt så kvinnor.
Men det är inte bara ett idealiskt offer i en liksom, kriminaljournalistisk dramaturgi, utan det handlar ju också om ett idealiskt offer i förhållande till hur man så att säga porträtteras eller uppfattas i en domstol eller under en, alltså, den typen av rättsprocess. Alltså det det är ju lättare att framstå som ett offer för den här typen av person än om det är en man med en bandidosväst som blir skjuten bakifrån.
Ja, och i nyhetsrapporteringens värld så är ju allting som avviker från normen då någonting man normalt lyfter fram, och det brukar i de här sammanhangen inte vara kvinnor som blir skjutna till döds på öppen gata. Det är mycket ovanligt, och därför så får vi också en viss volym i den här rapporteringen. Hemska saker händer och vi får se fortsättningen på detta. En annan sak som Dagens Juridik då har tittat på rör Östersunds tingsrätt, som då kritiseras av en åklagare som heter Henrik Olin vid Riksenheten för säkerhetsmål, och det gäller den här misstanken kring stämpling till terroristbrott, och åklagaren anser att tingsrätten har lämnat ut alldeles för mycket information från en häktningspromemoria som offentliga handlingar. Vad tycker vi om det här då?
Jag vet att vi reagerade på det på redaktionen redan när det började dyka upp mycket av det här materialet i andra medier, och liksom reagerade på att vi såg det och förstod inte riktigt hur det här materialet hade hamnat i journalisternas händer, eftersom förundersökningen är långt ifrån färdig. Men samtidigt så kan man ju, i alla fall jag håller ju med om vissa av argumenten från tingsrätten där, att eftersom vittnen redan har gått ut i media och berättat om vad de har sett, så ser jag inget problem med att de här bilderna läcker ut.
Nej, det gör inte jag heller. Och jag ser det nog som ett positivt steg som Östersunds tingsrätt har tagit. För att det här är ju väldigt, väldigt ovanligt. Att i det här fallet är det ju mycket bilder som då ingår i förundersökningen, men som har lämnats ut till journalister redan efter häktningsförhandlingen. Men generellt sett, när man ber att ta del av material från en häktningsförhandling, så viftar man och skriker förundersökningssekretess, och det här lämnas då inte ut förrän åtal är väckt och förundersökningen då blir offentlig i sin helhet. Så att man hoppas ju att det är ett trendbrott som sker här nu, att tingsrätten faktiskt gör en enskild bedömning av varje, så att säga, uppgift och vad som kan lämnas ut och inte, och lämna ut i möjligaste mån.
Det är ganska intressant det som du säger, Erik, därför att lagen, grundlagen till och med, ger ju då så kallad presumtion för offentlighet när det gäller förundersökningssekretess. Det är alltså grundregeln att det ska lämnas ut om det inte är så att det kan äventyra den framtida utredningen till exempel. Men normalt i praktiken har man ju nästan vänt på det här när det gäller pågående förundersökningar. Och åklagaren säger ju här till Sveriges Radio att han under sina 20 år som åklagare inte har varit med om att en domstol vågar sig på att göra den här bedömningen av vad som kan skada en utredning. Det är precis det som domstolen inte bara ska klara av, utan också enligt lag har skyldighet att göra när man får in en begäran om att få ut en allmän handling, i det här fallet ett häktningsprotokoll och det material som har lämnats in till domstolen. Så att man kan liksom inte av någon form av ta det säkra före det osäkra, låta bli och lämna ut handlingarna. De är ålagda detta enligt lag. Sen kan man diskutera då på detaljnivå lämpligheten i att just en viss uppgift eller en viss bild lämnas ut. Men som princip så har ju åklagaren fel här. Så får inte en tingsrätt agera.
Men jag gillar ändå lite på något sätt att åklagaren går ut här och tar den här diskussionen. Jag tror det är sunt. Jag tycker det är sunt att det åtminstone blir en diskussion. Sen kan man ju tycka olika om vem som har rätt och fel, men jag gillar det.
Men jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att Östersunds tingsrätt nu gör detta. Det tycker jag är bra. Men det rör ändå ett mål om terrorism. Det är ju mål som generellt är oerhört omgärdade av sekretess i en mycket högre utsträckning än ett vanligt brottmål. Så att det är ju ett stort steg i ett speciellt mål, får man säga.
Samtidigt när det gäller till exempel bilder, så kan man också rent generellt sett säga att den som inte kanske förfogar över den hela berättelsen kring bildens tillkomst, det som eventuellt finns på bilden i form av detaljer och så vidare, kan givetvis ha svårt att bedöma vilka delar av den här bilden som eventuellt skulle kunna skada en utredning i framtiden. Däremot uppgifter som har kommit ut i media, vittnen som har låtits intervjuas av media och så vidare. Där säger då i det här fallet chefen för tingsrätten, Caroline Hindmarsch, att det är just så att de här uppgifterna är ute i allmänhetens, allmänheten har redan tillgång till dem, och därför kan jag inte hålla dem hemliga helt enkelt.
Men det här är ju också så att säga, du sätter ju fingret på ett problem där, att ofta när man begär ut en handling så får man som svar att den är sekretessbelagd på grund av att det finns uppgifter om en persons enskilda förhållanden eller vad det är. Men det är ju väldigt svårt att argumentera för att de här uppgifterna ska lämnas ut, eftersom att man inte får någon, man kan ju inte få reda på vad är det för typ av uppgifter. Är det uppgifter om en persons inkomst? Ja, det kanske inte behöver vara sekretess på. Men är det sjukdomstillstånd? Ja, då kan det finnas rimliga skäl för sekretess. Men det får man ju så att säga aldrig svaret på. Och de argumenterar ju inte heller på det sättet när man nekas handlingar.
Nej, bara för att klargöra, eftersom det ändå är en juridisk podd det här, så är det alltså så att förundersökningssekretessen till gagn för själva polisverksamheten har ett så kallat rakt skaderekvisit, där det alltså är grundregel att det ska lämnas ut. När det gäller enskilda personers förhållanden så är det ett så kallat omvänt skaderekvisit, som innebär att det ska stå klart att uppgiften kan lämnas ut utan att det sker någon skada. Så det är lite olika, men i det här fallet så har man ju då hänvisat till förundersökningssekretess från åklagarens sida, så vitt jag förstår. Och det är där som domstolen också har gjort en bedömning att nej, vi kan inte hålla det här hemligt, eftersom det håller inte vid vår sekretessprövning helt enkelt.
Ja, och jag tycker också så här, när vittne, det är väl snarare problematiskt att man från medias håll alltid är så intresserad och prata med vittnen. Alltså jag tycker ju snarare att deras, vad de säger, är ju kanske ett större problem än att bilder räcker ut.
Så kan det vara. Ett annat fall som vi har rapporterat om här i dagens juridik under den gångna veckan handlar om en taxichaufför som i då, vad han ansåg var ett brottskande fall, tryckte på gaspedalen lite för mycket för att ta en av sina kunder till sjukhus. En kund som inte tidigare hade fått någon tag i någon ambulans och därför akut behövde ta sig till sjukhuset. Nu har taxichauffören fått körkortet indraget. Vad säger du, Ville?
Ja, det här var ju precis en sån typ av nyhet som man ibland bara stöter på när man kollar runt lite bland olika domar som har kommit den senaste veckan. Och jag måste säga att det känns väldigt svenskt på något sätt, att det handlar om att han har på platsen där han stoppas för den här förseelsen skriver under boten helt enkelt på ren svenska, och då kan man sen i tingsrätten inte pröva hans invändning om att han befann sig i en nödsituation.
Och det är också någonting som man, utan att kunna de faktiska omständigheterna i detalj, om man kör en taxi med en svårt sjuk patient i baksätet, är på väg och blir stoppad av polis, då kanske man anser att snabbaste sättet att få köra vidare här nu, det är att bara skriva under och sen åka med patienten till sjukhus, istället för att ge sig in i en diskussion med en polisman och börja dividera omkring kring huruvida det finns en nödinvändning eller inte. Utan så kan man ju tänka sig att det här har gått till.
För det är ju det som är den springande punkten här. Han har godtagit ett ordningsföreläggande på plats och det anses ha samma status som en lagakraftvunnen dom och kan endast under ganska smala omständigheter rivas upp i efterhand. Hade han nekat till brott på plats och åberopat nödinvändningen i det här sammanhanget, så hade han, jag ska inte säga sannolikt, men han hade kunnat frias i en tingsrätt med hänvisning just till nödinvändningen. Och detta bland annat beroende på hur han uppfattade situationen och hur sjuk den här kunden i själva verket var. Va?
Ja, det är också ett problem, eftersom det som det sägs här är ju att patienten ska ha nekats ambulanstransport på grund av resursbrist. Och någonstans är det ju staten som brister från början här.
Ja, och då kan man också säga att när han godtar det här ordningsföreläggandet och sen i förvaltningsrätten försöker överklaga återkallandet av körkortet, så anser förvaltningsrätten att det här är en invändning som du borde ha gjort i tingsrätten och inte i så fall erkänt brott på platsen. Och vi i övrigt instämmer i Transportstyrelsens beslut om att 2 månader indraget körkort är lämpligt för den här typen av överträdelse. Ett gott råd i sådana här sammanhang kan faktiskt vara att man har rätt till så kallat skäligt rådrum, det vill säga att man kan säga till polisen att jag ber att få återkomma imorgon efter att jag har diskuterat det här med min advokat, och då berätta huruvida man vill ha ett ordningsföreläggande eller då få det här prövat utav domstol. Va?
Jo, men det är ett bra tips, och så tycker jag alltid man ska göra. Men om man befinner sig i en sån här situation då, i det här läget, måste man inte kunna göra någon form av undantag här?
Vad säger Erik?
Ja, men man tycker det. Nu vet inte jag på vilket utrymme som finns för det. Men det är klart att det är stötande att en person som för att hjälpa en sjuk person som behöver vård och kör då för fort ska bli av med körkortet i 2 månader. Det är naturligtvis för en taxichaufför ett inkomstbortfall. Det förhindrar honom att utföra sitt arbete. Så att jag tycker nog att man hade nog kunnat hitta ett sätt att kringgå det här och borde ha gjort det.
Ja, det finns inga, så vitt jag kan se, formella hinder för varken Transportstyrelsen eller Förvaltningsrätten att väga in nödinvändningen som ett argument som innebär att man kanske kunde nöja sig med en varning istället för en körkortsåterkallelse. Och just det här du säger, Erik, att det kan uppfattas som stötande, väldigt stelbent, byråkratiskt sätt att hantera en sån här situation på. Han har kört för fort, 41 km i timmen för fort, punkt slut, 2 månaders indragning.
Ja, men nöden är ingen lag, alltså det är en nödsituation. Vi pratar ju om nöd, han vill göra en nödinvändning. Det, liksom, det kanske ingick i hans sätt att hantera den här nödsituationen att skriva under den här boten. Det måste ju gå att lösa på något sätt.
Det är svårt att få en ordning, ett erkännande på plats och en ordningsbot upphävd. Det ska i princip göras gällande att polisen har närmast lurat personen att skriva under ordningsföreläggandet eller att han inte har förstått innebörden av det på objektiva grunder och så vidare.
Vi sätter det på sin spets då och säger så här, kan man inte ifrågasätta huruvida polisen verkligen skulle utfärda en ordningsbot från början?
Det skulle man kunna göra. Man kan dessutom utifrån den bristande kunskap vi har kring detaljerna i fallet säga rent generellt att man kanske till och med skulle ge ett poliseskort med blåljus till sjukhuset om patienten då var i tillstånd som varken taxichauffören eller polisen kunde bedöma allvaret utav egentligen.
Eller är det så här att det är väldigt många som alltid säger att man är på väg till BB eller på väg någon annanstans som en orsak till att man kör för fort och hoppas att man ska slippa böter så att de inte vågar göra så?
Jag var på väg till förlossning kan ju möjligtvis vara lite svårt om man inte har en gravid kvinna i bilen. Men,
men den typen av invändningar. Och då, men jag kan ju fortfarande ha svårt att se om en taxichaufför stannar och säger så att jag kör den här mannen för han har inte fått en ambulans och då ska man ställa sig där och skriva böter. Det har jag otroligt svårt att acceptera och förstå.
Erik?
Ja, men jag instämmer precis. Men det är en intressant fråga som du väcker tycker jag. Att är det här någonting som då poliser som jobbar med fartkontroller råkar ut för med jämna mellanrum att man påstår? Och har man kontrollerat detta då? Var det faktiskt så att den här kunden hade ringt efter en ambulans och inte fått någon ambulans? Är det fastslaget så att säga? Det är en intressant fråga som vi kanske får ta och titta vidare på.
Det måste ju typ gå snabbare och kontrollera hur sjuk patienten är än att utföra en ordningsbot.
Sen kan man dessutom också på ett rent generellt plan fråga sig hur poliserna informerar personer om deras rättigheter. Om man bara säger så här att ja, så nu kommer jag skriva ut böter till dig. Men du har också naturligtvis en möjlighet att få det här prövat av tingsrätten. Det kanske inte alltid görs den utförliga förklaring i de här sammanhangen, om man uttrycker sig milt, va?
Nej, det är precis så. Det är ofta det man har hört i alla fall och kanske sett på en del av de här tv-programmen som skildrar bland annat trafikpoliser och andra polisers vardag är ju att man gärna lobbar för att personen som har stoppat ska underteckna en sån här bot för att då göra förfarandet enklare för alla inblandade som någon sa någon gång.
Och eftersom vi värnar rättsstaten så ska det också i sammanhanget understrykas att det är grundregel att anklagelse om brott prövas vid allmän domstol och undantag att åklagare utfärdar strafföreläggande eller att polisman utfärdar ordningsbot. Va? Så är det med den saken. En betydligt allvarligare händelse som har diskuterats kraftigt här de senaste månaderna rör de 3 poliser som nu har åtalats för dödsskjutningen av Erik Torell i Stockholm. 20-åringen som hade Down syndrom och åtalet har nu resulterat i en rättegång som börjar nästa vecka. Erik?
Ja, det här är ju ett väldigt tragiskt och då intressant fall med den här polisen kallades till en adress i centrala Stockholm på Kungsholmen och möter där vad de säger sig tro var en pistolbeväpnad man som de uppmanar att släppa vapnet men trots då att man upprepade gånger identifierar sig som polis och skriker att han ska släppa vapnet så gör man inte detta utan då skjuter man verkanseld, sammanlagt 25 skott avlossas av de här 3 poliser tror jag det är som skjuter. Och totalt så är det 3 skott som träffar. Och nu är det då ett polisbefäl och två av de här polismännen som sköt som har åtalats. En polisman åtalas för vållande till annans död. De två andra då för tjänstefel. Rättegången börjar på måndag och ska pågå i 6 dagar.
Ja, jag tycker man får lite kalla kårar bara man tänker på det här. Det är oerhört tragiskt. Vi satt och pratade lite här innan idag och då sa jag att jag tror att så kallade expertvittnen kommer att få en avgörande påverkan på den här rättegången kommer att sluta eller vad utfallet kommer att bli. Och det är ju väldigt svårt här, och tycker jag i alla fall, att se vem som har ansvar för vad och vem som ska dömas för tjänstefel eller vållande till annans död etc. Vad tycker ni?
Det är naturligtvis så att den här insatsledaren, alltså polisens insatsledare på plats, har, som också är åtalad, där kommer expertvittnenas uttalanden om polisstrategier, polistaktiska överväganden och hur man lägger upp en sån här insats att vara väldigt avgörande. Han är ju åtalad för tjänstefel genom att genom oaktsamhet har lett den här insatsen på fel sätt. Även de två poliser som har skjutit och som är åtalade är också åtalade för att av oaktsamhet ha gjort begått dessa brott. Det finns alltså ingen, och det tycker jag är viktigt att understryka, det finns alltså ingen anklagelse från åklagarens sida om att de medvetet uppsåtligen skulle ha skjutit ihjäl Erik Torell, och än mindre att de då skulle ha insett att han var utvecklingsstörd och hade Down-syndrom, utan det här är av oaktsamhet. Och då pratar man om ifrån åklagarhåll då att man ska efter varje skott förvissa sig om huruvida det fortfarande föreligger en situation som ger polisen rätt att avlossa skott. Och även åklagaren hävdar att poliserna i inledningsskedet hade så kallad putativ nödvärnsrätt, det vill säga att de uppfattade situationen på ett sådant sätt att de hade rätt att öppna verkanseld. Men när Erik Torell vänder sig om så träffas han av ytterligare 2 skott, och det är där åklagaren då väcker talan för att de 2 skotten är överflödiga, och det är ett av de skotten som också då tragiskt leder till Erik Torells död, ska vi säga.
Ja, det finns ju, så att säga, vi ska också nämna att det här föremålet som Erik Torell har i handen, det är en leksakspistol som han bär på, och den uppfattar ju då polismännen som att det är ett riktigt vapen. Sen finns det ju ytterligare en detalj som är värd att nämna, och det är att i anslutning till den här adressen där det här sker, där har det tidigare då, eller där finns det en person som tidigare har varit våldsam, som tidigare då har uttalat både hot och är dömd för våld mot tjänsteman. Och det här är någonting som då har gått ut på polisradion, så vet jag förstått, att den här personen kan det röra sig om. Nu gör det ju inte det, och det visar sig sen att han satt vid den här tidpunkten häktad för ett annat brott. Så att, men det är med den, så att säga, vetskapen som poliserna går in i den här situationen.
Ja, jag fascineras ju av att de har avlossat 25 skott. Jag tycker 25 skott låter väldigt mycket.
Varav 3 har träffat dessutom. Va? Det är i en skarp situation, om vi då utgår ifrån att poliserna verkligen hade befunnit sig i den livsfara som de själva upplevde att de gjorde, så är det ju förbluffande dåligt skjutet eftersom det här sker på ganska kort avstånd. Och jag har själv under sommaren pratat med personer som har jobbat som vapeninstruktörer på hög nivå inom polisen, och de lyfter just den här frågan om att vapenhantering och vapenövning är alldeles för eftersatt inom polisen, inom svensk polis, och att framförallt yngre poliser som inte jämna mellanrum tränas i hantering av skjutvapen och situationer där de väl har dragit sitt skjutvapen är så orutinerade att man skulle kunna undvika en hel del då skottlossningssituationer bara på att öka träningen.
Samtidigt så ställs ju frågan på sin spets här, att om man känner sig hotad till livet och man ser en person som rör sig på ett visst sätt och som har vad man tror är revolver, så kanske man måste skjuta för sitt liv.
Ja, men även det har ju, så att säga, precis som Stefan sa, åklagaren har ju tagit hänsyn till det, att de har ju faktiskt upplevt den här situationen som livsfarlig, och det faktum att de avlossar skott mot Erik Torell är i sig inte skäl för brottsmisstanke, utan det är ju vad som sker efter att han har vänt sig om, och då hotet ska anses inte föreligga längre.
Nej, och det är den här så kallade verkanskontrollen som det så fint heter. Det vill säga att varje polisman har skyldighet att efter varje skott göra en ny bedömning. Det är det som möjligtvis kommer bli åklagarens tuffaste uppgift i rätten, att bevisa att poliserna i det läget inte har uppfattat att den hotfulla situationen fortfarande fanns kvar, men också att de det var i mörkt och sådär, att de inte har uppfattat att han kanske vände sig om Erik Torell. Och det här ska ju alltså åklagaren bevisa för att det här ska kunna gå i hamn som fällande dom.
Mediebevakningen av den här rättegången kommer bli väldigt intressant också, för att den är ju känslig på så otroligt många sätt. Det är ju känsligt för de som är utpekade för att ha tagit livet då av en handikappad person, och det är ju såklart oerhört känsligt för föräldrar, familj, släktingar till den här personen som avlidit. Hur tror ni att det kommer att avspegla sig i medierapporteringen kring den rättegången?
Ja, men det är alltid svårt att svara på, inte minst för att den allmänna opinionen, om vi får kalla det så, har ju varit ganska polisfientlig, och det ska även ha avspeglats i rapporteringen att allmänheten har uppfattat det här som att poliserna har gjort någonting väldigt bestialiskt. Och hur tragiskt det här än är, så att säga, nu har ju åklagaren inte ens valt att gå på alltså ett uppbrott, utan det är oaktsamhetsbrott. Sen har ju också Erik Torells mamma väldigt frekvent varit med i media och uttalat sig. Så att det kommer säkert också, hon kommer ju närvara vid rättegången med största sannolikhet, och det påverkar naturligtvis känslorna i salen.
Men om man ställer frågan på ett annat sätt då, kommer man att våga rapportera om sånt som är till gagn för poliserna? Alltså, det vill säga beskylla den här nu avliden personen på något sätt för att ha gjort fel?
Ja, det tror jag inte. Det sista är nog väldigt svårt att göra när det gäller en förståndshandikappad person. Däremot så får man ju hoppas och tro att media faktiskt gör en rapportering som säger som det är, nämligen att det här är inte en uppsåtlig gärning de ens är åtalade för. Och här ser vi att poliserna själva säger så här och så här och så här. Det är ju det som är poängen med en rättegång, att båda sidor får komma till tals. Och om media gör sitt jobb så skildrar de det hyfsat i balans också.
Och det är ju dessutom så att Dagens Juridik har åtminstone ansökt om en plats i salen, och såvida vi tilldelas den så kommer vi finnas på plats och rapportera både objektivt och korrekt från den här förhandlingen.
Ja, det är ju en garanti i alla fall.
Det är ju alltid en garanti att läsa Dagens Juridik. Därmed är den här podden slut, Dagens Juridikpodden för den här veckan. Jag tackar er som har lyssnat och tackar mina kära kollegor Ville och Erik i studion. Stort tack.
Tack Stefan.
Tack.